Då går vi vidare. Då har vi kommit till kapitel 4. Kapitel 4. Det står om den andliga enheten. Vers 1 till vers 6 talar om det i kapitel 4. Det var ju det vi sjöng om här också i den här sången. Versiklo 1, versiklo 6. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Och ni kommer ihåg att vi sa att det var splittringar. Man drog åt olika håll och folk hade uppenbarelser och syner och det var allt möjlig andlighet som villfarelser. Så därför skriver Paulus mycket om det här med andliga enheten, och här till Efeserna skriver han om det. Och det här rundbrevet till församlingarna, så är det väldigt viktigt att lyfta fram det, den andliga enheten. Och han skriver också sträva efter, det är ut, i vers 3. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Sträva efter. Det går inte per automatik, utan man får jobba på det här med enhet. Vi går vidare. Det är väldigt intressant här också i vers 11. Versikolo 11, kapitel 4. Så har vi om de andliga ledartjänsterna som Paulus nämner här. Och det här är ju någonting som vi brukar tala om. Periodvis i alla fall ganska mycket om. När det gäller det andliga ledarskapet i församlingen och de olika tjänsterna. De är till för att bygga upp Kristi kropp och för att Kristi kropp ska mogna i tron. Därför finns det de här tjänsterna. Och det här är väldigt intressant. Det står om apostel, det står om profet, det står om förkunnare evangelist, det står om herde och det står om lärare. Och jag vet inte, det är lite olika perioder i kyrkan som kanske man har betonat lite olika tjänster. Ibland har det missbrukats också. Ibland har man överbetonat tjänsterna och det har blivit fel. Att det är ledare som använt titlar för att kunna styra på ett felaktigt sätt. Därför har vissa kyrkor kanske inte betonat så mycket, till exempel en profettjänst eller en aposteltjänst, på grund av rädsla. Men det här är någonting som Bibeln lyfter fram tydligt, och Paulus lyfter fram det här i Efeserbrevet som någonting viktigt. De här tjänsterna för att församlingen ska kunna fungera. Och vi kan ta nästa bild. Det är ganska intressant. Har ni sett den förr? Någon som har sett den tidigare? Staffan har sett den. Jag tror den figurerar ganska mycket på 70-80-talet i alla fall. Och jag tycker den är intressant. Det liknas vid tjänsterna vid en hand. Aposteln då skulle vara tummen, som är väldigt självständig. Jag ska förklara lite mer, eller ge lite förklaringen vad som kännetecknar de olika tjänsterna alldeles strax. Profeten, det är pekfingret då, som pekar ut kursen, och korrigerar och så vidare, visar vägen. Evangelisten är den som når längst, det är långfingret, når ut längst för att nå människor utanför kyrkan. Herden, det skulle väl kunna sätta en ring också, för att herden är den som bygger mycket på gemenskapen, eller bygger upp gemenskapen genom sin undervisning och själavård mellan lemmarna i kroppen och Kristus, som för närmare den relationen med Jesus Kristus. Så Så herden har den rollen. Och läraren, lillfingret, inte för att den är mindre betydelsefull på något sätt, men den läraren jobbar nära herden. Så kan man tänka. Nära herden. En del har ju flera av de här tjänsterna har flera av de här gåvorna i sig. Det finns ju ledare som är både lärare och herdar och kanske en del profet också till exempel. Så man är inte bara en oftast. Men oftast är det någon av de här tjänsterna som framstår mer tydligt i en tjänst, i en ledartjänst. Och det är alltså ledartjänster i församlingen. Aposteln är ju en rörlig tjänst. Och jag ska förklara lite grann definition de distintos apostolo. För det första, apostel. Det kan vara intressant hur man kan definiera en apostel. Han är en pionjär. Och han lägger grunden. Det är som Paulus, han var ju en apostel verkligen. Han var en pionjär och han la grunden, grunda församlingar. Och det finns apostlar idag också. Det gör det. Och man kan ju se tillbaka i kyrkohistorien när man tänker på, nu tar jag lite mer kända namn, så här som till exempel Levi Petrus. Han var ju naturligtvis en apostel. Så. Och det finns andra sådana här personer som vi kan lyfta fram tydligt. Men det finns ju apostlar som inte kanske är så kända idag också, men sådana här som är pionjärer och lägger grunden och startar arbete. Är en byggmästare, skulle man kunna säga, en apostel. En som korrigerar kursen och förändrar strukturer också inom kyrkan. Tydliga ledare. Och har en speciell auktoritet. Så skulle man kunna känneteckna en apostel. En profet, en profeta. Skulle man kunna säga att det är ofta en komplement till lärarens tjänst. Det finns ju många profeter som är lärare också, naturligtvis. Man är beroende av en stark inspiration som griper tag i en när man framför sitt budskap. Det är mycket av inspiration. Man avslöjar och uppenbarar saker. Ofta en väckelsepredikant, om det är någon som, om man är en predikant, så att säga, väckelsepredikant. Ofta är en ledande, bärare av en ledande församlingsfunktion. Och sen någonting som är väldigt viktigt när det gäller profet är att man bygger upp församlingen. Man splittrar inte eller river sönder, utan man bygger upp. Det är väldigt viktigt också. Så kärleken är ju någonting som kännetecknar alla ledartjänsterna naturligtvis. Men jag tänker med en profet. Man kan ju tänka att en profet är en som dundrar på och är känslolös, bara kör på. Men så är det naturligtvis inte, utan när man ser profeterna i Gamla testamentet, jag tänker på Jeremia till exempel, och profetas i Nya testamentet och Antigo, då, den gråtande profeten, vilken kärlek de hade till folket. De var beredda att gå under själva för att rädda sitt folk. Och det kännetecknar en profet. Evangelisten. Man kan säga så här, man definierar en evangelist, och det är intressant. En evangelist har en glädje i att upprätthålla gemenskapsrelationer med icke-kristna. Alltså man är glad när man får möta människor som inte är kristna. Man är intresserad av människor och deras livssituation, frågor och funderingar. Och man har en stor glädje där att presentera Jesus Kristus som vägen till frälsning. En evangelist är ivrig och utmanande, alltså inte på ett negativt sätt, men spetsa gärna till det lite och vill få en människa att tänka till och ta ställning. En evangelist är också intresserad av uppföljning. Man kan säga att en evangelist ger mjölkmaten, det första där, nappflaskan om man så vill, till en nykristne, innan herden och läraren tar vid. En evangelist har en förmåga att marknadsföra sitt budskap och även få med andra till att delta med honom i evangelisationen. Man är en inspiratör och andra känner, wow, jag vill också vara med och evangelisera. Och han har också, eller hon har också, lätt att nå förbi skalet till människors hjärtan. Lätt att beröra hjärtat hos människor. en evangelist. Det finns något som heter församlingstillväxtrörelsen. Jag vet inte hur mycket man jobbar idag, men den var väldigt aktiv tidigare. Tillbaka, speciellt 70-80-talet och så här. Och de som jobbade där, de definierar ofta det här med gåvor. Det var en stor internationell rörelse. Man menar att ungefär 10% av församlingens medlemmar är evangelister. I genomsnitt. Så är det ju inte på varje församling. Men ett genomsnitt. 10% och los miembros en la iglesia evangelistas. Så det är ju intressant. Och skulle det stämma i Lugnå så finns det ett antal evangelister här också. Som har den gåvan. Det kan ju vara en uppmuntran. En evangelist är inte nödvändigtvis att man tänker en evangelist. Du kanske tänker på Reinhard Bonke eller något sånt här. Men det behöver inte alls vara så. En evangelist kan vara en person som jobbar väldigt mycket person till person. Att vinna en och en så att säga. Det behöver inte vara en som står och predikar. Det kan vara det. Och det finns många evangelister som predikar. Men det behöver inte vara det. Det kan vara en som har lätt för att vinna människor. Eller själavinnande. Ansikte mot ansikte med människor. Herden. El pastor. En definition på en herde. Herden talar därför att han känner sina fårs behov. Herden har människor som sitt stora intresse. Han ser något gott hos var och en. Och han har tro för var och en. Och han har en förmåga att lyssna till människor. Det kännetecknar en herde, att kunna lyssna. Genom detta bygger han upp ett förråd av människokännedom. Och det styr hans förkunnelse då han delar Guds ord. Det var en definition på en herde. En lärare, maestro. En stor iver och ett djupt intresse att grundligt studera Bibeln och sätta sig in i Bibelns värld. Kan förklara något svårt på ett enkelt och lättfattligt sätt. Systematisk. Inte så behovsinriktad på nuet. Vad som är nu. Herden kanske mer känner in det här är i församlingen idag. Det här behöver jag predika om. Läraren kanske kör ett ämne och sen fortsätter han nästa söndag oavsett hur läget är i församlingen så att säga. Och man är väldigt tydlig, väldigt speciell, specifikt lärare. Man är beroende av den heliga andes ljus naturligtvis för att förstå Bibeln och läsa Bibeln. Och så att hans undervisning sker i andens överbevisning. Så att man har den här lärargåvan, men man behöver ju mycket av andens, kanske andra gåvor i den heliga ande också för att kunna framföra det när man predikar och när man undervisar. Men det är intressant att studera det där med olika tjänster, men det är viktigt att förstå det en del, att de finns. Och att man också kan identifiera det i sitt eget liv. Och där skulle vi kunna komma in mer på gåvor och tjänster, men det har vi inte tid med nu. Och det är mer i, då skulle man kanske inte ägna sig bara åt Efesebrevet, utan då får man bredda sig lite. Men till att bygga upp Kristi kropp, det är viktigt. Och sen talar också Paulus om att vi ska bli fullvuxna, inte drivas omkring av olika lärovindar. Vi ska mogna som kristna. Vi tar nästa bild där. Kapitel 4 och vers 15. Kapitel 4, versiklo 15. Säger så här. Vi läser det. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Att i kärlek hålla fast vid sanningen. Det tycker jag sammanfattar väldigt bra av Paulus budskap, men det kristna budskapet överhuvudtaget. Sanningen, aldrig kompromissa med sanningen, men det måste alltid vara i kärlek. Finns det kärlek utan sanning? Ja, det blir inte äkta kärlek. Guds kärlek är alltid sanningen. Men sen kan man också vända på det att Guds sanning är alltid i kärlek. Alltid i kärlek. Sanning utan kärlek kan döda människor. Och det kan skada väldigt mycket. Det är förödande. Men kärlek utan sanning är också förödande. För det blir bara något allmän snällhet. Utan Guds kärlek är alltid fylld av Guds sanning. Och det är den kärleken som Gud vill att ska bo i våra hjärtan. Agape-kärleken, Guds utgivande kärlek. Som är sanningen också. Så det hör ihop alltid. Sen läste vi här också att vi ska förenas med huvudet. Vi växer upp och så förenas vi med huvudet Kristus. Versikolo 16. Vers 16 så läser vi. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder. Men just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Vi får just den kraft vi behöver. Att vi hittar vår plats i kroppen. Och så utrustar Gud oss med just den kraft vi behöver. Det är också väldigt skönt att känna. Ibland känner man att klarar jag det här? Eller jag, det här går inte. Men vi får just den kraft vi behöver. Om vi är öppna för Guds ledning och den heliga ande. Då ger han det vi behöver. Jag behöver inte kunna och veta allt. Jag är ju en del i en kropp. Så därför är jag ju beroende av andra också. Så att jag får tacksamt jobba tillsammans med de andra i kroppen. Men jag får hitta min plats och se min del. Och så får du hitta din plats och din del. Så hör vi ihop. Un cuerpo distinto partes es importante. Vers 17. Du kan stå kvar där. Det kan stå kvar. Så läser vi så här. Den gamla och den nya människan. Och det står att vi ska iklä oss den nya människan. Lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och vi ska klä oss i den nya människan. Den gamla och den nya människan. Vi kan ta nästa bild. Och sen ska vi se till, kapitel 4, se till att ni förnyas i ande och förstånd. Det är också en viktig vers. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Det går inte heller automatiskt, utan vi ska se till att förnyas. Leva i förnyelse. Det var Frank Mangs som skrev så här en gång, att det är en sak att finna en källåder. En annan sak att uppehålla sig vid källan. Herren vill att vi ska uppehålla oss vid källan. Inte bara finna en källa. Jag kan inte leva på en välsignelse långt tillbaka i tiden. Det kanske var viktigt för mig då. Och kan vara viktigt för mig nu också för att stärka min tro. Men det handlar om nu. Att leva vid källan nu. Inte vad som var då. Att uppehålla sig vid källan. Vi kan gå vidare. Kapitel 4 och kapitel 4 så talas det också om att vi ska tala sanning till varandra. Inte ljuga för varandra, utan tala sanning till varandra. Det står också att låt inte solen gå ner över er vrede. Låt inte solen gå ner över er vrede. Det är ganska intressant också. Att när man blir upprörd och kanske arg och tänder till. Att inte man får fastna i det sinnesläget. Utan det är viktigt att man gör upp snabbt. Och man brukar tala om det. Att man ska inte somna som ovänner. Eller lägga sig på kvällen och ha saker ouppklarade. Utan gör upp det så fort som möjligt. Ge inte djävulen något tillfälle. Ge inte djävulen något tillfälle. Det talas om att han går runt som ett rytande lejon. Och han söker vem han kan uppsluka. Det är viktigt också att inte ge honom något tillfälle. Och så står det i versikel 30. Vers 30. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör inte den heliga ande bedrövad. Att den heliga ande är känslig. Och vi ska inte bedröva den heliga ande. Så kapitel 4 handlar mycket om hur vi är mot varandra. Como tratar unos otros, mucho en capítulo 4. Hur vi behandlar varandra. Väldigt praktiskt kapitel. Sen står det också om tacksägelse, att det är viktigt också att vi ska inte oanständigt eller taktlöst eller lättsinnigt tal, det passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud, versikolo 4. En kapitolo 5. Vi kan gå vidare. Ha Kristus som föredöme, att ha Jesus som förebild, att det är honom vi följer, det är viktigt, det slår Paulus an. Och att vi ska leva som ljusets barn. Leva i ljuset. Och sen finns en viktigt påpekande här också. Låt er uppfyllas av ande. Kapitel 5. Vers, kapitel 5 och versikel 18. Berusa er inte med vin där, där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas av ande. Vers 19 och vers 20. Jesu nuevo y veintit amen. Och tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tanka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Låt er uppfyllas av anden. Någonting vi tillåter att anden uppfyller oss. Det går inte heller automatiskt, utan vi måste tillåta anden uppfylla oss. Det är väldigt viktigt. Och precis. Sen ska vi leva i tacksägelse också. Tacka Gud för alltid vår Gud och Fader. Da gracias siempre a Dios. Det är ju en liten utmaning också. Att alltid tacka Gud. I alla livets förhållanden talas det också om. Men jag tror det är en hemlighet i det också. Att leva i tacksägelse. Det var precis som du, Staffan, påpekade, att det är Efesierbrevet vill lyfta fram också. Att vi ska leva i tacksägelse för det vi har fått, det nya livet. Att vi inte ska glömma det, utan att våra hjärtan får bli uppfyllda. Uppfyllda av den heliga ande, av glädje och tacksamhet för det vi äger i Jesus Kristus. Och det är ju bara den heliga ande som kan upplysa oss om det, som kan visa oss det. Det går inte bara med en massa kunskap, även om den är viktig också. Men det måste landa i hjärtat. Det nya livet får flöda. Det får flöda över. Vidare i, kan ta nästa här. Så från vers 21. Det är versikolo 21. Jag hade lant en kapitolo 5. Står det om familjen också, den kristna familjen. Vi hinner inte gå in så mycket på det, men det står att vi ska underordna oss varandra i vördnad för Kristus. Och här står det om relationer mellan man och hustru. Och allt sammanfattat i kärlek, att mannen ska älska sin hustru som Kristus har älskat församlingen. Och gör man det, så då tror jag inte det blir några större problem i relationen. Han gav sitt liv för oss. Det står då, och Paulus talar om det som en hemlighet, just det, Kristusförsamlingen, relationen mannen och hustrun. Det står också barn och föräldrar, intressant. Det är att barnen ska visa respekt för föräldrarna, men föräldrarna också för barnen, alltså inte provocera dem och så. Och sen står det också om slav och herre, ömsesidiga förhållandet där också. Att slavar ska visa respekt för sina herrar, men herrarna ska inte behandla slavarna illa, och inga hårda ord, står det. Så det handlar mycket om de här relationerna där. Det lyfter Paulus upp. Rakt in i verkligheten, rakt in i vardagen för medlemmarna här i församlingen. Och så kommer vi in på avslutningen här då. Kapitel 6. Vi kan ta den bilden först där. Tror jag. Ja. Romerska soldater. Och nu är det vapenrustningen, la armadura. Romerska soldater. Finns lite olika, titta på lite olika bilder, visa lite olika så. Men jag vill bara att ni ska se på den här när vi går in bara och pratar lite grann om utrustningen, om skölden här. Ni ser att de täcker varandra. Det var stora sköldar. Höll de både ovanför sig och framför sig så. Kan ni lägga den här bilden på minne? Så tar vi nästa bild här. Så där står det om den andliga kampen och Guds rustning. Och från vers 10. Vente es mucho sobre la armadura, la lucha. Det står det mycket om Guds rustning. Och jag tänkte vi läser där från vers 10 kapitel 6 kapitel 6 10 i adelante. Si. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänt på er sanningen som bälte och klär i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet. Vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Ja, det är intressant den här vapenrustningen. Han säger att inte mot varelser av kött och blod i första hand vi strider mot. Utan det andliga furstar och väldigheter. Och det talar vi om en för inte så länge sedan en söndag om att bakom kulisserna vad som finns. Att det finns en andlig verklighet också. Och det är en väldigt tuff kamp många gånger. Men det finns en rustning som Gud har gett oss. Och som vi ska ikläda oss. Och rustningen är ju Jesus Kristus. Och det står ju här om sanningens bälte. Som håller upp hela rustningen, sanningens bälte. Viktigt med sanning i våra liv, att vi lever i sanning. Någon har sagt så här att där sanning finns, det finns det alltid en möjlighet för Gud. Där sanning finns, finns alltid en möjlighet för Gud. Rättfärdighetens pansar. Vad är det för någonting? Rättfärdighetens pansar. Jesus är min rättfärdig. Håller jag fast vid Jesus, frälsningen, nåden, att när Jesus dog på korset så dog jag också, när han uppstod så uppstod jag också. Jag identifierar mig med Jesus Kristus, då är jag rättfärdig i Guds ögon, och det är kraften som driver bort djävulen. Sen finns det också en etisk, moralisk rättfärdighet också, som handlar om min överlåtelse till Kristus. Den spelar ju också in naturligtvis. Helgelsen, att jag överlåter, att jag vandrar och följer i Jesu fotspår varje dag. Det ger ju en kraft och en dimension, en djupare dimension i kampen mot den onde naturligtvis. Beredvillighetens skor, vilja att fullfölja vårt uppdrag, Los Zapatos. Ja. Villigheten att dela budskapet till människor som inte har hört, och att fullfölja det uppdrag som Gud har gett oss. Trons sköld som utsläcker alla den ondes brinnande pilar. Skydd mot alla negativa och destruktiva budskap som finns. Vi översvämmas ju av allt negativt i det här samhället. Det är ju väldigt destruktivt mycket, och det påverkar vårt tankeliv. Och det är ju väldigt viktigt vad vi fyller oss med. Men trons sköld är ett skydd mot allt detta. Det kan vara såna här saker också som du duger inte, eller jämförelser och komplex och såna här saker. Utseendefixering, propaganda för det som inte är bra i vårt samhälle och allt möjligt som är negativt och ont som finns. Men skölden, ni minns bilden där, den är stor. Och tillsammans så täckte soldaterna med sina sköldar hela skaran av soldater. Så vi skyddar också varandra. Så det är en hemlighet där också med församlingen och den nära gemenskapen, att vi skyddar varandra med våra sköldar. Frälsningens hjälm, som är ett skydd för mina tankar. Det hör ihop det här med trons sköld då, som vi var inne på här, och frälsningens hjälm. Det handlar ju om vad jag ser, hör och vad jag uttalar. Vad släpper jag in, och se upp för sprickor i hjälmen. Andens svärd. Det enda vapnet egentligen som nämns så. Jesus citerade Guds ord, och det är det som är andens svärd. Guds ord. Ni kommer ihåg när Jesus frestades av djävulen i öknen, så vad gjorde han? Jo, han citerade Guds ord för djävulen. Så det är ett starkt vapen, det levande ordet, Guds ord. Det är bra att memorera Guds ord. Det är ett skydd mot frestelser och mörka tankar. Inte först och främst för hjärnan naturligtvis, utan för våra hjärtan. Och det handlar inte i främsta hand om åsikter, utan det är en kraft och en medicin som finns till mitt förfogande. Och så talar jag också Paulus om bön och åkallan. Gör detta under åkallan och bön, 18, la oration. Gör det i vers 18, gör det under åkallan och bön och ber ande varje stund. Vi kan varje stund be i vår ande, vara bedjande inför Gud. Och därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Och Paulus, han var beroende av förbön. Det ser vi också. Be för mig så att orden läggs i min mun. Han behövde förbön, Paulus också. Så det är den andliga rustningen i kampen mot ondskans makter. Och jag vet inte om du lade märke till en liten detalj. Inte så oviktig. Det är inget skydd för ryggen i den här rustningen. Espaldan och Anno protektion. Offensiv. Det är offensivt. Så det är ingen reträtt det handlar om, utan det är framåt i Guds rike. Och vi ska aldrig tröttna i bönen, utan fortsätta framåt. Och sen slutönskan ska vi läsa versikulo 21 av 24. 21-24 så står det så här. För att ni ska veta hur det står det till här och hur jag har det, kommer Tychikos, min kära broder och trogne medhjälpare i Herren, att berätta allt för er. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. Frid och den kärlek som hör tron till åt er, bröder från Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus i hans oförgänglighet. Amen. Det var en liten snabb genomgång av Efeserbrevet. Men det är intressant. Jag hoppas att det ska väcka en längtan att studera mer och djupare naturligtvis. Tänkte att nästa gång så får det bli Filipperbrevet. Det är lite kortare, men det är väldigt innehållsrikt också. Det kan vara bra att veta att det blir Filipperbrevet om en månad ungefär. Sen tänkte jag Kolosserbrevet i maj. Så har vi i alla fall tagit 4 brev. Filippenses, Proxima Ves. Så ska ni ha tack för visat intresse. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för ditt ord. Ditt levande ord som vi får läsa tillsammans. Tack för den vishet som finns, Herre. Och tack att vi får ta till oss detta. Att det får bli någonting som får bära frukt i våra hjärtan, Herre. Tack att du kallar oss att äta av ditt ord. Att det får bli vår andliga mat, vår andliga föda, Herre. Och tack att du ska hjälpa oss att ta tid för ditt ord också, Herre. Och att det får sjunka ner och att det får bära frukt. Att vi får idiskla ditt ord, Herre. Inte bara som huvudkunskap, utan som hjärtats kunskap, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack att du vill hjälpa oss, Herre. Tack att du vill välsigna oss, Herre. Tack för det levande ordet. Att det inte är bokstav som dödar, utan ett levande ord som ger liv och kraft i våra liv, i vardagen, Herre. Att det inte bara gäller här i kyrkan, utan det gäller imorgon, måndag också, Herre. Att vi får ta på oss vapenrustningen och vi får leva i bön, be vår ande varje stund, Herre. Och att du ska ge vårt inre öga ljus, som vi läste tidigare här också, så att vi ska förstå och se vad du har gjort för oss och vad du har gett oss, Herre, din välsignelse. Att vi är välsignade med all den himmelska välsignelsen som du står talas om, Herre. Att den välsignelsen finns till vårt förfogande varje dag, varje stund, Herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. Tack att du ger oss kraft att fortsätta vår vandring. Du ser att kampen är tuff många gånger och att det är kämpigt, Herre. Men tack att du ska ge oss kraft, Herre. Att ta steg framåt, Herre. Att inte vi retirerar, utan vi går framåt, Herre. Vi prisar dig för det, Gud. Åh, Herre. Tack för rustningen, Gud. Tack för frälsningens hjälm. Och tack för rättfärdighetens pansar, Herre. Tack för skölden som ska utsläcka pilarna som skjuts mot oss, Herre. Tack för beredvillighetens skor och sanningens bälte. Tack för andens svärd, Herre. Tack för ditt ord som är levande. Vi prisar dig för dig, Jesus. Tack att du fyller oss med din heliga ande den här stunden, Herre. Du förnyar oss ständigt. Hjälp oss att leva i förnyelse, som vi också läste. Ständigt, Herre. Att vi inte bara lever på det som har varit, utan vi lever nu, här och nu, Herre. Fylld av din heliga ande och din kraft. Vi prisar dig för det. Tack att du välsignar församlingen här. Både äldre och medelålders och ung, Herre. Du välsignar barnen också, Herre. Och familjerna. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack för den här dagen. Och tack att du ska välsigna fortsättningen också. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja, Jesus Kristus.